Och det säger oss att det inte bara finns en väg till vänskap. Utan helt plötsligt så upptäcker jag förra lördag eftermiddagen att här har jag en vän i Syrien. Vi har inte mötts förut, vi har hörts av på Facebook och haft kontakt bara. Och helt plötsligt så finns den där vänskapskopplingen som har helt enkelt med Guds rike att göra. Att det är så mycket större. Att det inte bara vi här och nu i det här rummet, utan det är mycket, mycket större. Förra söndagen började vi den här serien Vägar till vänskap. Vi pratade om Abraham och Gud och hur den relationen bevisar för oss att det är inte exklusivt för någon specifik människa att enkom jag är kompis med Gud och andra är inte det. Utan Abrahams vänskap med Gud är en inbjudan till oss att bli de samma. Och vi skojade mycket om det där med friend of God, att han faktiskt genom hela kyrkohistorien, genom hela Bibelns historia, så har han omtalat som en vän till Gud. Nu ska vi ge oss in på David och Jonatan. Vi får se hur långt vi hinner med Jonatan, men vi kommer i alla fall ta en hel del om David. Men den första grejen jag skulle vilja säga är egentligen en fråga. Varför är vänskap så viktigt? Varför är vänskap så viktigt? Och då vill jag ställa en fråga till. Och då är den, varför simmar fiskar i stim? Det är hela poängen. Varför är det fara för en säl att vara ensam? Är ni med? Alltså det här är hela grundtänket är Hitta Nemo. Och även den andra, vad heter den då? Hitta Doris. Det är samma grundprincip. Och det är samma grundtänk som finns i filmen Toy Story. När Woody på något sätt är lite herre på täppan i lekstugan. Och han har de andra lite underställt sig. Och helt plötsligt kommer någon som ställer sig bredvid honom, jämte honom. Alltså inte nedanför utan bredvid. Buzz Lightyear kommer upp så här från himlen, det gör han inte, men från rymden. Och så måste de tuggas lite, brottas lite, stöta och blöta för att på något sätt, hur hittar vi framåt här? För att våran vänskap är faktiskt i en mening ömsesidig här då. Inte att jag är ledare för de här och trycker ner de andra och på bekostnad så blir jag liksom herre på täppan i lekstugan. Utan helt plötsligt måste Woody hitta ett nytt sätt att förhålla sig till honom. Och jag drog massor av namn i förra veckan, men problemet med de flesta av de namnen är att det finns någon som är lite företrädare. Det är Batman och Robin. Är ni med? Det är Helan och Kalvan. Det är Harry och så är det Hermione. Och det är Harry som står i centrum, men nu måste vi mer prata om Buzz och Woody för att hitta den här nivån. Inte bara folk vi står över eller ledare som vi betjänar, utan där vi levlar med vänner. Där det är en ömsesidighet och en förtrolighet i vänskapen. Som faktiskt behöver gå djupare då. Sundance Kid, vad heter hans polare? Butch, heter han? Butch Cassidy. De är väl mer ömsesidiga så där. Jag vet inte, du får gå hem och fundera på fler sådana. Men jag tror att vi behöver ha fler sådana exempel. Varför behöver vi det då? Jo, vi kan bläddra så får ni se. Därför att det är svårt att skapa stämsång om man alltid ska sjunga själv. Det är svårt att skapa stämsång om man alltid ska sjunga själv. Och David hade sjungit solo lite för länge och behövde fler i sin vänskapskrets som faktiskt kom honom nära och riktigt mycket närmare får vi säga. Och det leder oss till nästa grej på skärmen här. Vänner håller längre ju mindre man utnyttjar dem. Vänner håller längre ju mindre man utnyttjar dem. Att man på något sätt inte tar dem för givet eller använder dem för att jag på något sätt ska stiga karriärstegen. Och när Therese och jag var på Frisomfestivalen i somras så tänkte vi, vänskapsseminarium, i mitt stilla sinne så trodde jag det kommer kanske 60, 70, 80 ungdomar och jag förberedde mig till tänderna för dem. Det kom nästan 300. på det här lilla seminariet bara. Och det hände mycket på hela området samtidigt. Och helt plötsligt så blir vi varse att det här bränner till. Det här tar tag i själva kärnan av vilka vi är. Och för mig blev det jätteintressant och viktigt när jag började bläddra om David och Jonathan. För om vi bläddrar på väggen här så kan ni få se att David och Jonathan är ett fantastiskt exempel på sann biblisk vänskap som innebär lojalitet, uppoffringar, kompromiss och en känslomässig connection. Alltså det här, vi hör allihop ihop. Så sjunger vi på barnmötena och allihopa rappar med. Men det här är på något sätt epicentrum av det tänket. Att sann biblisk vänskap innebär lojalitet, uppoffring, kompromiss och känslomässig connection. Och det man nästan kan säga är att David och Jonathan är som bröder. A brother from another mother. Och jag älskar att säga det, för det är enda gången jag får känna mig som en rappare. A brother from another mother. David och Jonathan har faktiskt en vänskap som gräver djupare än deras familjerelationer. David har en minst sagt ansträngd relation till sina bröder. De räknar ju inte med honom. Jonathan är äldst och störst och bäst och tronarvinge i sin familj. Alla räknar med honom. Så här har vi två killar som i en initial mening inte levlar. De kommer från två helt olika parametrar av den här lilla spänningslinjen. Och helt plötsligt så är den ömsesidig och förtrolig och faktiskt intim vänskap som växer sig jättestark. Ordspråksboken 18 och 24 säger nästan någonting om Davids bröder. Vissa vänner skadar varandra, men en verklig vän är mer tillgiven än en bror. Det finns många i Gamla testamentet som skulle kunna säga det här. Definitivt Josef och hans bröder. Så vi kan göra listan lång och på något sätt fördjupa oss i allt det här. Vad är det som händer? Men nu ska vi försöka koncentrera oss lite grann på David och Jonathan. Men innan vi kommer till Jonathan så tänker jag kliva utanför min komfortzon och rulla fram en whiteboard. Ser ni där bak om jag kladdar lite här nere nu? Det är bra. Vi låtsas att den här snygga strecket här är en tidslinje. Jag tror jag backar den lite så vi slipper. Här är år 1040 ungefär. 1040 före Kristus. Och i den här änden har vi 970 före Kristus. Och det är sisådär en 70 år som det diffar på. Då ska vi se 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ja, men jag är ganska nöjd faktiskt. Här föddes David som den åttonde av åtta bröder. 1040 någonstans före Kristus. Han räknas inte med, han är inte ens en föredetting, han har inte blivit något än. Men när han är något sånt här, 15, en del tror till och med att han kan bara ha varit 12, så sker ett inträffande, och där sätter vi ett kryss, som fullständigt får honom att skjuta fart rejält. Och där sätter vi ett kryss igen. För här händer någonting igen. Och nu är vi vid David i 30-årsåldern. Och vi har en ganska rak linje här. En fin linje. 30, 40 upp till 50. Här får vi tyvärr sätta ett kryss igen. Om vi kör igång PowerPoint igen så vill jag säga att du behöver massor av olika sorters vänner. Det behöver alla ha. Men du behöver framförallt ha tre vänner som står dig nära. Om vi bläddrar igen så kan ni få se den första av de här vännerna. Vi sätter ett S här som står för Samuel. Det är någon som kommer in i ditt liv och som säger dig vem du är. Någon som säger dig det som är sant om dig. Och han talar om vem du är innan du har blivit den. Det här är lite djupt. Men det här är jätteviktigt. Att någon någon gång såg dig och på något sätt fick dig i rätt riktning. Det är därför jag säger vägar till vänskap. Därför att det finns inte bara en. Så i ärlighetens namn så har jag nog inte bara en Samuel. Utan jag har nog många som klev in i mitt liv. En av de första och tydligaste var nog min mamma och pappa givetvis. Men sen när jag gick på högstadiet så var det pingstpastorn i den lilla pingstkyrkan som kom till mig den dagen då jag tyckte att nu skiter jag i allt. Och så gick jag bara ifrån skolgården. Precis när jag ska liksom ut ur alltihopa och lämna allihopa och jag hatar dem och alla de är dumma. Så kör han upp i sin beige gamla Mersa. Slänger upp bildörren och säger hej Mattias, vart är du på väg? Och jag sätter mig bredvid honom och bara stortjuter. Han får höra min story. Vi kör iväg upp till ett grustag och sitter där och pratar i timmar. Och han säger mig lite grann om vem jag är. Att det som hände alldeles nyss in hos rektorn, det är faktiskt inte sant. Därför att rektorn vet inte vad du vet. Och rektorn anklagar dig för någonting som inte är ditt. Och det är inte sant. Du är inte den hon säger dig vara. Nej, men min klassförståndare säger ju samma sak. Men hon vet inte vem du är. Och det vet jag. Så det var helt avgörande för mig att en Samuel kom in i mitt liv. Och ni ser ju på PowerPointen att det finns en Samwise Gamgee i allas våra liv. Och nu behöver ni inte ha sett Sagan om ringen bara för att förstå den här bilden. Men det här är Frodos bästa kompis som går igenom allt för honom. Och nu menar vi verkligen allt. Har du sett alla tre långfilmerna så vet att tvåan är väldigt mycket tradig. Det är väldigt mycket sten och berg och klättra och Frodo får kämpa. Och precis så är det med de här vänskaperna vi har. Att det finns någon som kommer in i våra liv och tidigt säger oss någonting om vilka vi är, vilka vi ska bli och hur vi kommer dit. Och det behöver inte bara vara en person, det kan vara många fler. Många fler. Men vi bläddrar igen nu då. Sen har vi Jonathan. Här, egentligen träffar David Jonathan redan här. Och vi kommer alldeles strax att få se det. Men deras vänskap utvecklas under den här tiden. Och Jonathan är nog en av dem som kan få David att växa ur sina för små skor. Därför att Jonathan är högst i rang, om vi kallar det för det nu då. Han är näst i matkedjan att ärva riket. Men redan när Jonathan träffar David, och David kanske bara är 17, 18, 19. Då är Jonathan då är han 30, 35 kanske. Han var x antal år äldre än David. Och på något sätt har den positionen som David ska ha. Och det här är ju lite märkligt. Jonathan är egentligen nästan redan framme i mål på sin position och sin funktion. Men ser att det är David som ska hit. Och min uppgift är att tjäna honom likt Frodo. Bara vara där, stötta och supporta och välsigna och lotsa och leda honom rätt så att han kommer dit. Och den här vänskapen bibehålls genom allt, får vi säga. Och jag menar verkligen allt. Vi kommer upptäcka en hel del risiga saker, bland annat här. Någonstans, och nu får ni ta den här kartan här med en nypa salt. Men någonstans i 40-50-årsåldern så är Saul och Jonathan ute på fälten och strider för riket. Och dör. Här någonstans dör Jonathan. Jag har inte skrivit hans J här. Och för David är det här långt mer än en ödesdag. Det här är liksom början på slutet. Och man kan tycka att det här är ju aningens komplicerat, därför att Jonathans pappa Saul har ju jagat David i 20 år nu då. Så kan han inte känna att, vad skönt, nu slipper jag känna mig jagad varenda dag när jag vaknar. Han är helt över sig given. I andra Samuelsboken skriver han en lovsång till Saul och till Jonathan. Och han tvingar hela folket att lära sig låten utan till. Och det fanns ingen Spotify på den tiden. Är ni med? Hör ni tyngden av den här vänskapen då? Allt Jonathan på något sätt har gjort. Men anledningen till att jag säger det här i början till slutet är att när allt det händer David, yttre påverkningar som han inte kan göra någonting åt. Alltså han kan inte råda över att Jonathan lever eller inte. Men det han kan råda över, vad händer i mitt inre med det jag nu genomlever? Vad låter jag det göra med mig? Och vi får faktiskt säga att här går allt åt helvete. Fullständigt. Han ligger med Batseba, som är Urias hustru. Och då får vi säga att det är inte så att David är liksom avsaknad av hustrur. Han har ett harem med 1000 brudar, men det är just Batseba han ska ha. Och det här är grejen för han. Så han är inte riktigt medveten om vad är det egentligen som händer mig här. Och han är inte medveten om vilket fall det kostar honom. För bara några månader senare så är det en av hans söner som heter Amnon, som ligger med hans halvsyster Tamar. Han våldtar henne. Bara några månader efter att allt det här själv har hänt David. Och efter det är det 3 års svält i landet. Och vi kan fortsätta göra det här raset så här djupt i hans liv. Helt enkelt allt detta vidriga för att säga att här behöver vi en kompis till. Och det där ska vara ett N. Det är Natan. Vi behöver en Natan som kliver in i vårt liv och säger, vet du vad, o dyre kung David? Och så berättar han en liknelse. Och liknelsen är någonting av att slakta ett och så tog han ett lamm och och David blir jätteupprörd och säger, åh, död åt den mannen som gjorde det. Och då säger Natan, du är den mannen. Och det här går rätt in i David, och den sonen som Batseba ska föda dör. Och David har en, jag vet inte vad det heter, en utfallet, en omvändelse som heter duga. Från den här totala kraschlandningen till en återupprättelse. Och där Natan kliver in och är själavård. Han lotsar och leder och på något sätt fostrar honom tillbaka till det som David har saknat sedan Jonathans tid. Jag glömde ju bläddra. Ni måste få se. Natan, jag har hittat det här. Det här är så bra. Så jag tar ingenting, ingen cred. Nej, lite tillbaka igen, förlåt. Jag tar om Natan. Natan är den lojala såraren. Det här är fint. Den lojala såraren. Inte som liksom bara ute efter att fläka upp inför tidningarna att vet ni vad David har gjort? Utan han går direkt till David, konfronterar honom själv. Det är själavård i allt det här. Han är en lojal sårare. För han inte bara avslöjar honom utan han speglar honom. Så att David själv, och det här är så vackert, vi skulle ha tid för bara den här grejen. Så att David själv förstår att jag är den mannen. För när man väl har tokkraschat här så spelar det ingen roll om folk står och pekar finger och säger det är visst, det är vi. Vad är det för konstruktivt i det? Så därför behöver vi en Nathan som speglar oss i bilder och säger men du, hur tänkte du nu? Din lilla tomte. Att i kärlek på något sätt lotsa den rätt igen. Och nu vet inte jag om Davids liksom utväxling blev så här fantastisk. Men han dog i alla fall 70 år gammal, mätt på att leva. Jag måste bara, jag behöver ingen krita till det här. De flesta av er vet vem Whitney Houston är. Som barn växte hon upp i förorten med en bästis som heter Robin. Och Robin säger Whitney vem hon är. Hon vet att hon har en fantastisk sångröst för det är det enda mamma Sissy verkar älska. Men Robin älskar henne för den hon är. Och hela hennes liv så brottas hon med känslor av otillräcklighet och framförallt rörande sitt utseende. Men Robin är den som talar sanningen i hennes liv tidigt, precis som Samuel. Och sen får vi nu ärligt säga att Robin är även Whitneys Jonathan. Längs med livet så är hon en räddning här, men här kommer in ett stort problem som heter Bobby Brown. En ascool hiphoppare 1989 som tar Whitney med storm. Och eftersom Whitney har knarkat sen bara barnsben och Bobby har supit sen bara barnsben så slår de sina skitiga påsar ihop och super och dricker tillsammans. Och knarkar, ja ni fattar. Så det är fullständigt ut för här. För de båda två får vi nog säga. Men det är Whitney som är världsstjärnan i den här meningen. Och Robin försöker leda Whitney rätt här när allt har kraschat. Men Whitney är så kär i Bobby och kan inte göra slut. Och håller ihop med honom till 2007 fast det här egentligen är dödsdömt redan på mitten av 90-talet. Så det kommer in framförallt en bodyguard. Kliver in i Whitneys liv och säger halli hallå! Stoppa pressarna. Du förstör dig själv. Snälla lilla söta rara människa. Och till slut när Whitney inte står ut med den här bodyguarden så skickar han brev till alla anställda. Och säger det här är vad jag har sett och det här är konsekvenserna av det livet hon lever nu. Så lik Nathan kliver han in och säger om inte en omvändelse sker då dör hon. Och när väl Whitney dör 2012 så erkänner, och det har inte jag berättat nu förresten. Problemet är att någonstans längs den här kraschlandningen så bestämmer sig folk runt Whitney att hon kan inte leva nära Robin och Bobby samtidigt. Det blir ett triangeldrama mellan de här tre som är vansinnigt ohälsosamt. Och jag vet inte, men kanske är det så att Whitney tar det här valet själv då? Och säger Robin, nu kan inte vi vara vänner längre. Ett ödesdigert beslut. Och när, strax efter Whitneys begravning så säger Bobby Brown, hade Robin fått vara kvar i Whitneys liv så hade hon garanterat kunnat räddas. Hade Robin fått vara kvar i Whitneys liv så hade även Whitneys dotter Christina kunnat räddas. Hon dog i en överdos 2015 hon också. Det säger Bobby Brown alldeles för sent här egentligen då. Så jag skulle kunna göra en liknande linje och säga på något sätt hur eller vilka vänner har den insynen och tillåtelsen i ditt och mitt liv och kliva in och säga stoppa pressarna. Det här känns inte bra. Vad gör du nu? Därför att du måste ge de människorna tillåtelse att göra det. Jag känner ganska få kändisar, men de få jag känner har jag märkt den här problematiken hos. Att stängs dörren där, ja då går jag till någon annan ja-sägare. Och stängs dörren också där, ja då går jag till nästa ja-sägare. Därför att jag behöver ja. Därför att blev jag världsstjärna när jag var 15-16 så är det någonting jag saknar av att bara få vara och växa upp. Så jag orkar inte riktigt med nej-sägarna. Så därför på något sätt exkluderar jag dem för att samla ja-sägare kring mig. Och det där är ödesdigert. Därför att alla behöver en Samuel eller flera Samuel. Och alla behöver en eller flera Jonathan. Och alla behöver definitivt en Nathan. Som skakar om oss och säger, du, det här är inte du. Den du håller på att bli nu, det är inte du. Det är inte meningen att du ska sitta här eller ligga här. Du ska upp ur det här nu. Och Nathan, nästan likt Samuel, får komma, vad är det, 30, 40, 50 år senare och säga, kommer du ihåg vem du var från början och vem du egentligen ska bli? Och helt enkelt kallar honom tillbaka till tjänst. Nu kan vi bläddra. En vän är någon som känner sången i ditt hjärta och kan sjunga den tillbaka till dig när du har glömt orden. Det här är vansinnigt vackert. Det är en kvinna som heter Donna Roberts. Och är det den Donna Roberts som jag har googlat på så satt hon i fängelse på livstid när hon skrev det här. Det gör det ännu tyngre. Därför att helt enkelt, den vännen i Davids liv, det är Samuel som säger, det här är den du är. Redan innan du har blivit den. Och sen är det Jonte som höll David på rätt väg. Som på något sätt var en sidekick. Och då får vi säga att det är ju jättelurigt att vara sidekick när man är prins. Och definitivt om man är prins i kungariket Juda och Israel, tror jag, både och. Han ska ärva allt. Och så ger han bort det till en herdepojke från Lortlandet. Som är den åttonde av ett gäng grabbar och han räknas inte bland de åtta. När profeten Samuel kom på besök. Är ni med mig? Så att det är inte bara så att ja, men de är lite olika de här. Ett omaka par och de är lite olika i ålder. Utan det är liksom diametrala motsatser. Och Jonathan är med och lyfter David här. Och sen den tredje vännen är ju Nathan då. Som omvänder David när han har fallit. Helt enkelt, han ser till att David inte ligger kvar. För det är inte den jag är. Och i ärlighetens namn så har jag knappt kört halva predikan nu. Så nästa söndag kommer vi att fortsätta. För det jag skulle vilja måla nästa söndag är att Jesus är din Jonathan. Han är den vännen som lotsar och leder och fostrar och vägleder och på något sätt bara finns där och uppmuntrar dig till att bli den du ska bli trots att det egentligen är han som borde bli den. Och utan att avslöja för mycket så tror jag att den sista kvällen i övre salen så är Jesus Jonathan för de 12 lärjungarna. När han böjer knä. Tar av sig sin mantel, tar av sig sitt svärd och sin sköld, sin lans och sitt spjut. Och så tvättar han deras fötter. Och det är så vi behöver tänka kring vänskap. Att det finns nog någon som jag kan våga släppa in i mitt liv. Och jag vågar riskera vänskapens känsliga liksom lilla rum igen. Och sen finns det kanske någons eller någras liv där jag kan få vara densamme. Fast i motsatt riktning då. Att jag får kliva in i någons liv och vara till tröst och stöd och till hjälp. Och jag kanske får vara en Samuel eller en Jonathan eller en Nathan. Men det är så avgörande för oss allihopa att förstå att ytterst så är vi inte 100 på vänskap. Vi vill det, men vi är inte det. Men det är Jesus. Totalt överlåten. I alla lägen, alltid din vän. Nu ber vi. Jesus.